Förlust med 1-0 mot Liverpool och nästa vecka blir fullspäckad med 3 matcher mot Bournemouth, Silkeborg och Man United. Dessutom är det här vårt 100 avsnittsjubileum, men det återkommer vi till lite senare. Så vi börjar motståndens match. Vad säger du om förlusten, Uffe?
Ja, det här är ju en intressant match. Jag har ju lyckats att halvt om halvt bli ovän med en god vän som är Liverpool-supporter, och sen har jag haft en intensiv diskussion med en av våra kära lyssnare här. Men om jag utgår från vad jag tycker och tänker, så börjar jag med att säga att jag tycker den andra halvleken är den bästa vi har gjort på hela säsongen. Jag tycker vi är värda ett oavgjort resultat. Jag ska inte säga minst, men jag tycker vi är värda ett oavgjort resultat. Sen kan jag ju bli lite trött då när Moyes för en gång skull gör någonting han aldrig gör. Han spelar 4-4-2 från början med Scamacca och Bowen på topp. Som folk har skrikit om, eller lite grann ja. Han kör in Downs från start, vilket väldigt många har velat och skrikit om också. Och jag har varit lite mer försiktig där och sagt att han spelar ju i Conference League och lite sämre motstånd. Han kommer få sina minuter så småningom. Och sen spelar han faktiskt Antonio Scamacca samtidigt också i ett antal minuter för första gången, som också en massa människor har skrikit om. Och ändå får han kritik för att han är för feg och att det är fel hit och fel dit. Och då börjar jag bli lite trött på dem som klagar, ärligt talat. För att han gör någonting som inte är Moyes. Han satsar. Vi var alla överens om i avsnittet innan att han skulle gå för en fembackslinje. Han gör inte det. Och jag är imponerad över vårt spel. Det är kass att vi missar en straff. Hur Milner lyckas få undan bollen på den där jävran Zuzek-chansen där jag redan stod upp och jublade är oförklarligt. Jag tycker de har tur på sitt mål. Det är en jättebra inlägg, en jättebra nick, men den studsar precis rätt och över Fabianski. Å andra sidan har vi tur när Zuma håller på att göra självmål och det kunde lika gärna gått in i mål. När jag tittar då på min gode vän som jag blev ovän med, Liverpool-supporten, han tyckte att det var 22-8 i målchanser till Liverpool. När jag tittar på ett klipp då från anonym källa, så visar de 5 Liverpool-chanser och 7 West Ham-chanser. Så jag tycker vi var värda att ha gjort. Spelarkritik. Fabianski är fantastisk och vi håller på att prata om att Areola ska in, men så länge han spelar så här så kommer han inte komma in. Johnson, jag är lite tveksam till att han inte, han är stabil bakåt, men jag skulle vilja att han visade lite mer offensiva kvaliteter. Downs gör en jättebra match. Jag tycker Rice är ju suverän i andra halvlek. Vad heter han? Fornal ser man inte överhuvudtaget. Och Scamacca får inte riktigt tag i bollen. Jag tycker lite för ofta när han får bollen så ska han dribbla en eller två man. Jag tycker han ska vara mer en target player och kunna spela den vidare till någon istället. Benrahma kommer in och är bra. Så att huvudpoängen är 2-1, bästa halvleken på säsongen, och 2, klaga inte för klagandets skull.
Ja, det är väldigt väl sammanfattat här, tycker jag. Sen, det är klart att jag kan förstå, alltså normalt så kan jag förstå. Nu har ju du liksom rätt i att nu, han ska inte få kritik när inte kritiken befogas, så det håller jag helt med om. Sen är det ju det att visst, Liverpool är ju bra också, det är ju så. Så att, eller ja, de var det i den här matchen, det var väl lite uppkäftigt också. Så att, vi gör ändå en bra match mot bra motstånd, kan vi ändå tycka. Vad säger du, Peter?
Jag är inte riktigt med, Uffe, och... Jag tycker också att vi gör en mycket bättre andra halvlek än vad vi gjorde första halvlek. Det blev bättre när Bowen tog ett tydligt kliv bakåt och spelade höger ytter. Det skedde i princip exakt samtidigt som deras stolpskott där i första halvlek efter 39 minuter eller vad det var. Jag förstår inte riktigt jag tycker att det är en väldigt, vad ska man säga, det blir inte riktigt bra i den här 4-4-2-uppställningen som blir ett klart 4-3-3 när vi försöker gå framåt. Då kliver ju Fornals upp varje gång. Men vi får inget understöd från Bowen alls för att han är forward då när vi försvarar. Jag hade hellre sett att vi hade en 4-5-1-uppställning där som hade blivit 4-3-3 i anfall. Jag tror att det hade funkat mycket bättre. Jag tycker att vi har det jag tjatar om så ofta. Vi ger dem för stort... Vi hamnar på hälarna i första halvlek. Vi är inte riktigt, riktigt med. Vi står hyfsat bra i positioner, utom till höger. Och där Downs får täcka allt ifrån mittpunkten till sidlinjen i princip. Sen är det som Uffe säger, han gör någonting i den här matchen i alla fall. Han försöker sätta en annan... han försöker möta upp... Liverpools 4-4-2 eller 4-3-3 eller vad det nu 4-4-2 enligt statistiksidorna i alla fall. Och det försöker han gör något annorlunda, men vi kommer inte ut så som vi borde komma ut. Vi blir för fega, vi blir för mycket på hälarna. Vi gör det mycket bättre andra halvlek och vi borde ha fått ett oavgjort resultat, men borde ger inga poäng. Jag går därifrån återigen en bortamatch mot de här lagen som är i toppen där jag tycker att jag har en lite tråkig känsla efteråt.
Samtidigt så brukar ju du säga, Peter, att vi kan ju aldrig slå något annat lag än de som vi har framför oss. Och vi har
vi slår aldrig de här lagen.
Nej, jo, det gör vi ju på hemmaplan, men inte på bortaplan. Men vi måste ju också ge respekt att vi möter ett av Europas bästa lag. Vi kan ju inte vara naiva och tro att vi ska komma ut där och spela ut dem och vinna med 3-0. Jag tycker vi står upp.
Absolut inte.
Och vi är mycket bättre än vad de är i andra halvlek. Betydligt bättre. Sen har de sitt mål, de har Zumas chans, de har stolpskottet. Förutom det har de inte så där jättemycket. Och vi ska ju komma ihåg att vi spelar ju också med en backlinje som inte riktigt är den backlinjen vi hade velat ha på plats. Så jag säger fortfarande att jag tycker att, precis som du säger, Moise gör någonting han aldrig gör. Vi är lite modigare och jag tycker återigen att vi gör säsongens bästa halvlek i den andra. Där Rice är tillbaka på den nivån han var nästan konstant förra året.
Mitt stora problem här är väl att jag tycker att visst, vi möter ett av Europas absolut bästa lag. Framförallt om man ser till den senaste 3-årsperioden eller så. Men om vi ser till den senaste 2-månadersperioden eller 3-månadersperioden så är det ju inte ett av Europas bästa lag vi möter. Vi ger dem lite för mycket respekt som de inte förtjänar i formhänseende åtminstone. Och jag tycker att vi kanske gör det lite för ofta eller egentligen varje gång vi möter de här lagen. Framförallt på bortaplan. För förra säsongen så då, det får man ju ändå ge oss, eller ge Mois, att då slog vi ju ett antal av de här lagen på hemmaplan. Går man tillbaka lite längre så vann vi ju inte de matcherna heller och kom ut så här och liksom försökte inte riktigt. Det har ju blivit bättre och det är ju något som måste bli bättre framåt. Att ta dem, take the game by the scruff of the neck och liksom köra. Lite mer, bara lite mindre blyga när vi kommer till de här svårare matcherna.
Men jag tror ändå att när de går av planen, när de sätter sig i spelarbussen på väg hem, när de träffas kanske inte dagen efter men 2 dagar efter och pratar igenom matchen och så är de faktiskt snarare styrkta i sitt självförtroende och självkänsla än tvärtom.
Ja, vi får ju hoppas det. Men alltså Ja, absolut. Det får vi ju hoppas. Men det här är någonting som Moyes måste komma till rätta med. Han har inte gjort det än i sin karriär. Det är ju något om vi ska ta ett kliv till. Och nu måste vi ta ett kliv bara för att komma till nivån där vi kan ta ett kliv till. I och med att vi ligger på 18:e plats och har en poäng i snitt per match.
Dock så har ju ändå poängsnittet bättre senaste månaden, så att det, förhoppningsvis så stiger vi snart. Men jag tycker ändå du är inne på något väldigt väsentligt här, Peter. För jag såg även Liverpools match igår mot Nottingham där de förlorade med 1-0. Det var ju Nottinghams första seger sen vi mötte dem, vilket bara det sticker i ögonen. Men där ser jag liksom, då var ju Liverpool ännu mer skadedrabbade än vad de var när vi mötte dem. Men det Liverpool som vi mötte, det är ändå, det är inte ett ordinarie Liverpool, det är ett Liverpool som varit svajigt. Jag kan också tycka att fan, nej, det känns lite så där att vi inte fick med oss en poäng, men så är det ju, ibland så inte.
Nu, och precis, och nu är vi ju där vi är, och då hoppas jag ju verkligen att man kan få med sig, precis som Uffe säger, alltså att man tar med sig det som var positivt ifrån den här matchen. Problemet är ju bara att om det blir för många sådana, det var ju samma sak förra matchen, jag tyckte att vi spelade bra och vi får bara med oss 1-1. Där måste man ju också få med känslan av att vi gjorde en bra match. För ska man bara gå på poängutdelningen, ja då får man ju inga alltså då får man ju inga självförtroendehöjningar av det. Och det har ju varit lite mycket sånt. När vi förlorade den matchen du pratade om alldeles nyss här, mot Nottingham, så hade vi, eller vad det blev, 1-1. Nej, vi fick stryk, va?
Ja, 1-0. Vi missade en straff.
Ja, precis, precis, precis. Och vi hade två i ribban, eller vad det var. Och vi hade
ett mål bortom.
Och vi gjorde skitbra ifrån oss egentligen. Det måste man ju kunna plocka med sig. Men samtidigt, när det blir för många sådana, så då är det klart, då är det tufft att ta in det. För det spelarna tittar på, supportarna tittar på och lagledningen tittar på, alla jävlar tittar på, är ju naturligtvis hur ser det ut i tabellen. I synnerhet när det har gått 11 matcher som det har gjort nu. Det börjar bli dags. Vi går ju mot en väldigt viktig avslutning här innan VM. Och den blir ännu viktigare i och med att vi har gått lite kantigt framåt här.
Sen är det ju, alltså varje match är unik och lever sitt liv. Jag tycker det är väldigt svårt att titta på att nu spelar Liverpool så här mot Nottingham, för då kan vi säga att vi spelar ju ut Southampton i andra halvlek totalt och hade 12 hörnor eller något liknande. Jag såg ju Southampton Arsenal idag, den slutar också 1-1. Arsenal är ju ett bättre lag än vad vi är, och där är det ju Southampton som snarare kliver upp och är närmare segern i andra halvlek än vad Arsenal är. Så att det här är så duktiga lag, det är så duktiga spelare, så att allting lever sitt liv. Och sen har du en tveksam situation hit, en tveksam situation dit någonstans.
Och så är det ju naturligtvis, men samtidigt så måste man ju kunna se trender och prata om dem och liksom ha två saker i huvudet samtidigt. Som till exempel att Moyes mot Liverpool, Arsenal, Chelsea och Manchester United under sin karriär spelat på bortaplan 69 gånger och förlorat 48, inte vunnit någon av dem.
Nej, och
det betyder ju på ett problem. Alltså han har ju någon form av problem där som behöver rättas till.
Och det håller jag med om, men vill du prata trender så skulle jag ju säga att trenden är att vi spelar bättre och bättre fotboll, även om så länge inte gav några poäng i senaste matchen, men vi var ju obesegrade i 5 matcher innan och vunnit 4 av de 5. Så att trenden är ju att vi spelar bättre fotboll, och bättre fotboll kommer i långa loppet ge oss fler poäng också. Och jag är ju rätt trygg att vi vinner imorgon, och då har vi ytterligare 3 poäng där.
Och den trenden är det ju så otroligt viktigt att man kan fånga nu när det då är väldigt många som trycker på att det ser, alltså att vad resultaten har gett oss för poäng. Och det blir ju lätt att det sätter sig i huvudet. Så han har två utmaningar nu. Den ena är att kunna fortsätta på trenden som är bättre spel och inte låta de här poängtappen och så sätta sig i huvudet. Och att nu då när vi har börjat slå de här bra lagen på hemmaplan också se till så att vi börjar slå dem på bortaplan då och då.
Mm. Sen samtidigt är det, hade vi...
Eller ta poäng åtminstone.
Ja, hade vi allihopa fått spelschemat framför oss och vi hade sagt innan säsongen att plocka ut 4 matcher där vi inte tror vi tar någon poäng, så hade vi allihopa kryssat i Liverpool borta.
Ja, men vi hade också inte sagt att vi skulle ha 11 poäng på 11 matcher.
Nej, men det beror på säsongstarten. Det beror inte på den sista månaden, utan det beror på att vi började så oerhört dåligt mot City, som vi också hade satt upp som en förlustmatch. Nottingham, som jag tjatar om, första Premier League-matchen på 18 år på deras hemmaarena. Det är klart att det blir tufft. Sen kommer jag inte ens ihåg vilka vi hade. Sen hade vi Brighton, som vi alltid har problem med. Men det är ju säsongstarten som fortfarande vi dras med någonstans. För efter det så har vi ju sakta men säkert faktiskt plockat, som jag säger, sista 4 matcherna har vi plockat 7 poäng. Jag är inte orolig för att vi på något vis skulle bli inblandade i någon bottenstrid.
Det tror inte jag heller, men jag är ju mer så här att jag skulle vilja att vi tog kampen om en i alla fall över halva.
Ja, men vinner vi imorgon så är vi på 10:e plats. Då,
helst,
då är vi på övre halvan.
Helst ha en Europa-plats då.
Ja, men och där skiljer vi oss nog lite åt, Peter. För jag tycker vi har överpresterat i 2 säsonger. Jag har ju tippat West Ham 8 eller 9 denna säsongen. Och vinner vi imorgon så ligger vi 10. Så att jag ser ett problem med att vi började säsongen för dåligt. Tror jag att vi kommer att hamna i slutändan runt, precis vad jag säger, 8, 9, 10, någonting sånt.
Det är möjligt. Det jag vill se är utveckling. Just nu så ser jag en del bra insatser, men jag vill ha mer. Och det hoppas jag att de kommer att leverera. Och vi har 4 matcher kvar till uppehållet. Vi har Bournemouth hemma, vi har Manu borta, vi har Crystal Palace hemma och vi har Leicester hemma. 7 poäng måste vi ta på de 4 matcherna för att det ska vara...
Jag håller med dig om det. 7 poäng ska vi ta minst på de 4. Jag håller med dig helt och hållet där. Sen tycker man inte om att Leicester håller på att jobba upp sig i form nu. Men det är klart att vi ska ta 7 poäng på de matcherna. Minst.
Ja, ja gärna 9.
Ja, varför inte 12?
Ja, helst 12 förstås.
Tycker jag att det börjar bli girig.
Men nu, ja, det är det jag känner.
Ja. Ja, men här kommer hybrisen. Direkt med att vi vinner en match så tycker jag att vi ska vinna alla andra matcher också. Nej då, inte riktigt så obalanserat. Men det är ju som du säger, Uffe, att efter landslagsuppehållet det senaste så har det ändå sett klart bättre ut. Vi har vänt matcher, så att på det sättet känns det ju ändå positivt. Men jag är ju helt med på Peters poäng där också. Jag vill också utvecklas, så jag vill gärna att vi fortsätter liksom hålla oss spela i Europa. Alltså det är väl, det är klart att det är... Det kanske är en orealistisk dröm, för att inte säga naiv. Men det är väl klart att det är någonstans dit vi vill föra klubben. Vi vill vara med och slåss om Europaplatser varje säsong. Och då behöver vi framåt.
Största chansen är nog att vinna den. Alltså det är nog den lättare vägen än att ta
det
den
tror jag med. Placering.
Håller helt med. För vi ska ändå beakta att topp 6-lagen ligger allihopa hyfsat högt där uppe och Liverpool kanske ligger något snäpp efter, man kommer att komma igen. Och Newcastle är ju ett helt annat lag än vad de var så här förra året. Så att vi har ju redan 7 lag som minst, jag skulle säga att vi är det 8:e laget där efter dem. Så att det är därför jag säger 8, 9, 10 är realistiskt. Sen har vi köpt in så mycket spelare i år och även om trenden är vi vill slåss om Europa varje år, så kommer det vara ett och annat hack när vi gör de här investeringarna som vi har gjort och samtidigt då får en otroligt oturlig mittbacksituation som vi har slagits med de sista 3-4 veckorna.
Det jag vill lägga till protokollet här då, att jag har inget problem med att man ibland tappar poäng eller ibland förlorar och man ser att det faktiskt finns en positiv trend. Det kan jag också se. Jag har ett problem med att vi går in med inställningen mot de lite bättre lagen, att vi, alltså med en inställning som är för dålig helt enkelt. Jag tycker inte att den är tillräckligt bra. i alldeles för många matcher. Förra året bättre på hemmaplan. Jag hoppas att vi kan säga det när vi har mött lite fler lag hemma. Men ja, den väntar jag med och utvärdera tills säsongen börjar ta sig lite till.
Mm, jo, men absolut. Matchen som sådan då? Har du mer att säga där? Jag tänker om till exempel, nu har vi återigen missat en straff. Det är ju en gammal sägen och den stämmer säkert, och det är att man inte ska ta sin egen straff. Är Bowen straffskytt när han inte orsakar den själv, eller hur känner ni där?
Han har satt en av två nu, eller?
Nej, två av tre.
Två av tre. Nej, jaha, okej. Okay. Det var inte han som slog, han som missade senast.
Nej, jo, det var han som missade senast.
Ja, nu, men då senast vi missade innan den.
Nej,
här,
det var Rice.
Så Rice. Mm. Ja. Jag vet inte, jag känner att vi har ingen given straffskytt i det här laget. Det känns inte som att det är någon som har klivit fram och visat att han verkligen vill ta dem. Men Ben Rama slog väl en snygg straff här om sistens, gjorde han inte det?
Nej,
det var straffläggning vi gjorde.
Ja, men det var ju mot City i ligacupen för ett år sedan.
Ja, så kanske var.
Ja.
Och han spelar inte alla matcher och sådär. Nej, jag är lite, det är inte så att jag känner när vi jag sa ju för sig att han skulle sätta den mot när vi var på plats då. Mot Fulham, men annars så är det, jag tycker inte riktigt att vi har någon som har klivit fram och det här var ju en jävla dålig straff.
Ja, det är jag tycker inte det är ett problem med straffen. Det som är problemet för mig är att jag tycker man ser på hela Allisons kroppsspråk att han kommer att slänga sig dit. Och det borde Bowen kunna se också. Sen måste jag säga att tittar jag rent generellt så sätter jag ett krav på en straffskytt att han ska sätta någonstans mellan 80-90% av sina straffar, alltså 8-9 av 10, någonting sånt. Mm. Och nu har Bowen satt, om vi får räkna in hans straff också mot City då för ett år sedan, så han satt 3 av 4. Låter de slå 10 så ser vi var han hamnar någonstans. För jag är inte av den åsikten att bara för att man missar en så ska man inte få slå en ny straff. Utan både Ray Stewart och Julian Dick, som är våra bästa straffskyttar genom tiderna, missade ju också, även om de missade väldigt sällan.
Mm.
Så jag hade fortsatt med Bowen.
Mm. Ja, till och med min gamla favorit Mark Noble missade ju ibland. Så att han ska få ett par straffar till på sig. Men det är just det där, vi har ju haft svårt att ha en straffskytt sedan Noble har slutat.
Vilket inte är så
fördelen konstigt. Med Bowen är ju att han alltid spelar.
Precis, exakt. Och det håller jag med om. Sen är det ju som så att vi missade lite för många förra året. Rice missade ju en där också. Mm. Sen nu går vi tillbaka. Så Lingard missade en året innan han satte returen. Det har varit lite för mycket missar totalt sett.
Ja, exakt.
Noble missade ju också mot United.
Ja, och det hörde jag faktiskt en podd. Han blev intervjuad av Joe Cole och han sa att det var den värsta missen i hans karriär. Och det kan jag nog skriva under på.
Jag tänkte den här, jag tyckte att den var dålig för att den hamnade för långt ifrån stolpen och för högt över marken utan att vara i nättaket. Men
ja, det är ju höjden för mig som är problemet. Jag tycker den är nära stolpen, det gör jag. Men det är ju som alla straffar som missas är för dåliga och alla straffar som sitter är bra oavsett hur man sätter dem. Den är insatt än idag precis mitt i målet. Men då har målvakten slängt sig och då är det inga problem. Så att det är klart att straffen är inte tillräckligt bra när den inte går in.
Ja, men så är det ju. Det är ju ett litet spel där mellan målvakt och skytt. Och jag antar att anledningen som du är inne på där att Ali som gick, han måste ha bestämt tid för att gå åt det hållet. Så att antagligen tittade Bowen bara på bollen och inte på Alisson. Så.
Ja, förmodligen. Och så slog han straffen där mot Fulham och den var bra. Och medan straffen innan sköt han högt till höger från hans håll. Och alla som kanske tittade på Fulham-matcher, de säger att det här han brukar sätta dem. Han tittar inte på Conference League-matcher. Så att, ja.
Ja, nej, det kan vara så. Apropå det, vi är ändå inne på fast situationer. Vi fick ju in en fråga om det, vi diskuterade lite förra veckan, men vi kan ta den på en gång. Och det är Ola Lindqvist som skriver att vi är helt iskalla på fasta situationer. Diskutera gärna detta. Alltså, vi var ju inte bättre. Vi såg ingen förbättring mot Liverpool.
Ja, men det har ju varit dåligt. Ja, det är ju ungefär ett år sedan som vi var riktigt bra på det. Efter nyår har vi ju inte, har vi inte rosat marknaden direkt. Jag vet inte vad det beror på. Det är samma hörnläggare och i princip samma spelare som ska möta upp bollen i straffområdet. Och det blir inte bättre än det är nu. Och vi var ju inne på det, det är för dålig leverans. Och när den väl kommer in så är det ingen där. Jag vet inte. Faktiskt. Jag hoppas att den som har hand om de fasta situationerna i vårt tränarteam har en bra idé.
Ja, nej, det är ju inte alls bra nog. Och det är väl lite lustigt för den som inte har vacklat på fasta. Det är väl Dawson. Det är väl han som har gjort, fortfarande har gjort mål på hörnor när det har gått tungt.
Jag är inte tillräckligt duktig taktisk för att förstå vad vi gör bra och mindre bra i straffområdet. Men grunden för mig är det vi pratade om förra veckan och som du är inne på, Peter. Det är ju att leveransen måste vara tillräckligt bra, och det har den inte varit. Sen tror jag att det är lite tillfälligheter. Om bara den är bra så är det lite tillfällighet. Och sen har vi ju återigen då haft en del bra mittbackar borta. Både Zuma och Dawson har varit borta, som är två av våra starkaste kort tillsammans med Soucek.
Ja, det förklarar ju nu. Alltså, varför det förklarar ju inte varför det redan förra säsongen började bli lite sämre. Men det är sämre leverans. Så är det. Ja. Och det är klart att får vi bara in bollen 2 av 8 gånger eller 3 av 10 eller något sånt där. Så, och vi förut fick in den 7 av 10. Så det är klart att det blir ju väldigt mycket sämre möjligheter eller färre möjligheter att göra något på det.
Mm, absolut.
Och det är ju där vi ligger någonstans. Det är ju inte bättre än så.
Nej, men så är det ju. Helt klart.
Ja, visst, och det syns ju också på resultaten. För det har ju varit, de senaste säsongerna har det varit på liksom främsta anfallsvapen. Vi har ju stuckit ut som ett av ligans absolut farligaste lag på fasta situationer. Och nu funkar det inte alls. Det är klart att då tappar vi ju ett jätteviktigt vapen.
Ja, och det här kan vi nog vara ganska säkra på att det finns mycket som man kan säga om Moyes, men att han inte skulle se det här problemet och försöka rätta till det och göra vad han kan för att rätta till det. Det är jag helt säker på att han håller på med på träningsplanen. Det måste bara, jag menar, han tillhör den skolan som vet hur viktigt det med hörnor och frisparkar.
Ja, definitivt. Ja. Och ja, men för att blicka framåt lite upp, för du var inne på det tidigare, du är övertygad om seger imorgon. Det är faktiskt jag också, eller det vill jag i alla fall säga att det är, men vad tror ni, hur ska vi gå vidare nu inför mötet med Bournemouth? Det är en lång vecka framför oss.
Ja, om vi börjar med skadesituationen. Så då så ska tydligen vara tillbaka. Paketa går ju alltid från att han ska missa VM till att han är klar. Jag tror att i bästa fall startar han på bänken imorgon. Men ja, jag har inget 4-4-2 och visa att vi faktiskt vill någonting och ta tag i matcherna och köra på. Så att det enda oroväckande här är ju att när jag säger att jag känner mig trygg i en seger så går det åt pipan. Men jag är rätt trygg på en seger imorgon faktiskt.
Ska vi fortsätta spela de här tre som vi har på inne mittfältet, så tycker jag att vi ska gå över till ett 4-3-3. Eller så ska vi gå tillbaka till 4-2-3-1. Jag tycker inte vi ska fortsätta med 4-4-2. Vi ska ändå ta tag i det här och vi ska ta tag i det ordentligt. Jag Jag tror också precis som Uffe att vi kommer att bli tillräckligt bra för att kunna slå de här, och det är de här matcherna nu som vi måste vinna och göra.
Ja, helt klart. Vi har inte råd att tappa poängen hemma mot de här lagen på nedre halvan. Så att, nej, det är dags att vi tar tag i det här nu.
Och en sista kommentar bara om det. Jag skulle faktiskt förespråka att få se Ben Rama från start istället för från alls nu.
Det håller jag med om.
Ja, jag med.
I alla fall, synnerhet nu när inte Paketa är tillgänglig heller från start. För det kan vi utgå ifrån att han inte är, va?
Ja, min gissning är att han inte är det, ja, men... Nej.
Precis. Ja. Nej, men spelar inte han så definitivt in med Ben Rama. Det är ju mot de här lagen som han ska skörda frukten. Alltså det är då han ska kunna det är då han ska kunna göra riktigt bra insatser.
Ja, och han, den han möter där är ju Ryan Frederick, som han borde kunna utan och innan, och som vi vet är snabb men inte världens bästa försvarare.
Ja, men då går vi vidare. Och Uffe, du hade något du ville ta upp nu.
Ja, vi hamnar ju i ett läge där vi på lite olika nivåer har förtroende eller inte förtroende för mig. Så att, om jag får ställa tre frågor till oss alla tre och höra ert spontana svar. Skulle ni vilja sparka Mojs här och nu?
Nej.
Nej.
Nej, säger jag också. Fråga nummer två. Om ni visste att det är Pochettino som kommer in istället för Mojs, skulle ni sparka Mojs här och nu?
Ja.
Ja.
Ja, säger jag också. Och så den tredje frågan. Om ni visste att det var Tuchel som kommer in istället för Mojs, skulle ni sparka Mojs här och nu?
Nej.
Ja.
Nej. Så att då har vi ju ett hyfsat stort förtroende för Mojs i varje fall. Och,
absolut.
Och det majoriteten tycker att det hade varit intressant att få en Pochettino in här och nu. Men det räcker inte med att ha ett namn som Tuchel, säger majoriteten i varje fall.
Nej, precis. Nej. Vi har precis gjort en marknadsundersökning, en SIFO-undersökning. Men Tuchel, nej, han alltså, har han gått ifrån någon klubb utan att ha raserat... Alltså utan att det har varit kaos när han har gått.
Jag vet inte var kom han ifrån när han gick till PSG?
Nej, var fan var han någonstans?
Dortmund, eller?
Jo, det var det kanske.
Ja. Jag kan för dåligt, jag gissar för mycket. Men han har ju fått sparken från både PSG och Chelsea. Det kan vi ju slå fast i varje fall.
Ja, och vi kan väl också slå fast att det inte kändes som att det var någon harmoni direkt, varken PSG eller Chelsea, när han gick därifrån.
Ja, men han är ju en rigid manager med psykopat-tendenser, skulle jag säga. Därför vill jag inte ha. Nu ska vi inte prata om Tuchel.
Jag tror att det är väldigt viktigt i alla fall att den som är manager för oss har en förmåga att bygga ett lag och med allt vad det innebär, alltså att också skapa en lagsammanhållning och en vi-mentalitet och sådär. Jag tror inte att det räcker att bara vara en skicklig skicklig taktiker eller så, utan man behöver fler saker, i och med att vi aldrig kommer kunna tävla på den ekonomiska nivån som...
Och det du säger stämmer ju egentligen på de flesta ledare eller chefer vi pratar om egentligen. Det gäller inte bara att vara duktig på man säger på branschen eller på en specifik del, utan man behöver ha flera rätt
verktyg
i sin verktygslåda.
Ja, så är det ju, men det är ju förvånansvärt många som inte bryr sig om det i framförallt fotbollsindustrin, känns det som en idrottsvärlden, fast att det borde vara en självklarhet.
Sen är det ju så här som jag tänkte när vi satt och pratade, att skulle man titta här och nu och titta hur många lag supportrar i Premier League är genuint nöjda med sina managers här och nu, då skulle jag säga att det är City, det är Arsenal och det är Newcastle. Sen vet katten om det, så många mer. Sen finns det då en del Klopp för att han har en historia där han smilar mest och har lyckats, och sen Conte i viss mån. Men annars är det ju rätt mycket missnöje egentligen. Ja, det är klart, du kan
Jag
säga
tror Brentford
Brentford är säkert nöjda
har.
också. Men det är ju alltid en majoritet som snarare är missnöjda än nöjda.
Ja, men så
Alltså
är det. att sparka Moyes utan någon plan, så som vi brukar sparka managers när vi väl gör det och har gjort de sista 20 åren när vi har varit i branschen, att sparka managers, vilket vi ju inte var innan det. Så att inte ha en plan, det är ju hål i huvudet
Ja,
naturligtvis.
absolut. Och sen vill jag göra klart att jag tror inte ens att vi är i närheten av att sparka Moyes här och nu överhuvudtaget. Så att det var mer en filosofisk frågestund.
Ja, men det är ju intressant, för det säger ändå någonting kanske om vad vi står och vad som krävs. Men jag tycker verkligen, ska vi sparka Moyes, då krävs det att vi har en ersättare klar och som har en tydlig idé och en rimlig målsättning och allt sånt där. Och det kan vi omöjligt ha. Och framförallt känns ju både Pochettino och Tuchel som fantasitränare. Alltså jag tror inte att vi skulle ha en chans att få in någon av dem.
Jag tror att vi är så pass intressant projekt så att vi faktiskt skulle kunna ha en chans att föra en diskussion med dem.
Tror du
Det gör jag. Vi är Londonklubb och vi har gjort investeringar. Vi har faktiskt en väldigt bra trupp. Så att jag tror ingen av dem hade varit ointresserad av åtminstone att ta en diskussion och höra hur ägarna ser på de närmaste 5 åren.
Nej, det säger någonting om den resa som vi också har gjort, mycket tack vare Mois också. Så att.
Absolut, absolut.
Ja, men intressant att. Har du något mer du vill ta apropå det, eller ska vi gå vidare och titta framåt mot kommande uppgifter?
Ja, vi kan titta vidare framåt då.
Ja, då har vi först Silkeborg senare i veckan och sen Man United. Alltså, och Silkeborg, ja, gör vi som vi gjort tidigare i Conference League, blir det ännu mer.
Nej, vi kommer att göra precis vad vi har gjort tidigare och så ska vi se till att vi tar minst en poäng och helst vinner. En poäng, då har vi ju säkrat att vi vinner gruppen och inte spelar i Europa förrän i mars och slipper kvalomgången. Så att det enda realistiska mål jag har, det är att tillräckligt starkt lag på benen för att vi ska kunna ta minst en pinne. Och helst vinna tryggt och säkert.
Ja, det låter rimligt.
Ja, och det ska vi klara. Inget ont om Silkeborg så sett, men hemma så ska vi väl kunna klara av att städa av åtminstone en poäng.
Ja. Det är ju det absolut, absolut viktigaste med den här matchen. En poäng och inga skador, det är ju beställningen.
Ja,
Eller
precis.
minst en poäng och inga skador.
Och så fort vi leder med 2-0 och en kvart kvar, bara byt ut de som är viktiga för oss som brukar spela, Boen, Benrahma, Dawson eller vilka som nu är där.
Ja, men exakt. För på söndag väntar ju en ny tuff bortamatch.
Ja, mot United.
Vilken menar du då?
Men då vill jag att vi spelar 8-1-1 och försöker hålla ner siffrorna som möjligt.
Eller 2-8, tänker jag.
Ja.
Och tar matchen vid dess horn.
Precis.
Ja.
Jag gör någonting som de aldrig hade kunnat vänta sig.
Ja, men det är väl, vi kommer ju sätta ut vårt starkaste lag på benen. Jag vet inte riktigt var vi har United det och ifall de är fågelfisk eller mittemellan. Förmodligen någonstans mittemellan och fågel. Men de ligger ju där uppe någonstans. Men jag ser absolut inte det som omöjligt att vi kan rycka till oss en poäng eller till och med överraska och vinna om det inte var för den där jävla statistiken som Peter tycker om att ta upp här.
Precis, det är ju det stora problemet här, statistiken.
Ja.
Nej, men alltså, vi frågade om vart man har dem. Nej, det är omöjligt att veta vart vi har dem, men det är ju också så att de är ju inte den jämnaste, det är inte det jämna superstarka, men nu som man är van. Här finns ju också en chans. Det är klart att, och det hade väl varit jävligt skönt då att för Moise att kunna knäppa till den här statistiken lite, och de som tar upp den, som mig då till exempel, att kolla här, jag kan, jag också. Så jag skickar en utmaning till honom.
Han har ju många incitament för att faktiskt lyckas i just den här matchen också med sin historia och bakgrund.
Ja, definitivt. Men nej, men det som ni säger, de är väldigt ojämna United. De känns ju mer, vad ska man säga, det känns som att de kämpar mer i år än vad de gjort tidigare. De är inte fullt så arroganta, men de är väldigt svajiga, det jag har sett.
Ja, och man har väl börjat försöka bygga ett, eller han, tränaren där.
Ten Hag.
Ja, precis. Har väl försökt att få till ett lag från någonting som absolut inte har varit ett lag de sista åren. Men det är klart att det tar tid att bygga det också. Han har ändå kommit ganska långt här. Bara genom att peta Ronaldo har han ju tagit ett stort kliv mot att skapa ett lag.
Ja, nu har han ju till och med stängt av honom också. Så att...
Till och med det. Det ligger oss i fatet. Nej, men jag tänker att vi har alla möjligheter här. Vi behöver bara ta chansen. Sen så behöver vi naturligtvis kanske få dem en match där de inte gör sitt bästa match för säsongen, utan att det är vi som gör det. Och någon gång måste väl vi också få ihop delarna.
Ja, precis.
Ja, definitivt. Och det är lite sån här känsla som jag har, att vi har väl egentligen allt att vinna där. Det kanske skulle vara jätteskönt att vinna eller ta en poäng, men om vi gör en bra match och tar med oss mycket framtiden, så där kan vi ändå spela utan press. Men imorgon är ju den matchen som vi ska vinna. Där finns ju inga alternativ. Mot Man United kan vi ju komma undan med en poäng, så att säga.
Ja, imorgon, jag tänker att nu är det Skamakas time to shine. Han var inte bra senast, men han har gjort väldigt, väldigt bra insatser innan, och jag tycker att han även om han har gjort mål i rätt så många matcher, så har han fler i sig. Jag tänker ett hattrick och en 3-1-seger.
Det passar mig utmärkt.
Ja, jag skriver under alla dagar i veckan.
Ja.
Nej, men jag tycker att det känns som att han har mycket och hämta, trots att han faktiskt har gjort flera mål.
Ja, men då tror jag på det jag var inne på innan, att håll inte i bollen varenda gång, utan släpp den och spring vidare.
Precis. Absolut.
Definitivt.
Innan vi släpper Bournemouth-matchen då. Har ni koll på vem som är caretaker manager i Bournemouth?
Gary O'Neill.
Ja, gammal spelare. Ja.
Han har gått riktigt, riktigt bra.
Ja, så det kan bli en liten extra kamp där.
Ja, men han var ju så jävla likeable som spelare. Alltså han släppte inte ut så jäkla märkvärdigt, men jävlar vad han gjorde jobbet varenda match och var så nyttig.
Ja, och egentligen så blev han mer och mer nyttig och viktig ju längre, alltså ju närmare slutet av sin West Ham-karriär han kom. Han spelade ju till och med inne mittfält där ett tag, för att vi inte hade någon som kunde. Och han hade väl inte spelat inne mittfält på hela sin karriär innan det. Och gjorde det jättebra.
En riktig grafter.
Precis.
Ja.
Ja. Ja, nej, mot alla andra lag får han gärna göra hur bra han vill, men inte mot oss. Men annars undrar jag verkligen honom att lyckas som tränare.
Precis.
Nej, jag tyckte om honom. Alltså, verkligen, verkligen sån här fin spelare som jag tycker om att ha i laget. Ställer upp, accepterar rollen han får, gör alltid.
Ja, men det är väl lite grann som han Leeds, som vi hade, som fick lämna oss, och som vi lånade ut första säsong, eller en säsong, och kom tillbaka och gjorde hur bra som helst ifrån sig. Vad fan heter han? Yttern. som hånades av Lady Brady och även av ägarnas söner för att han var tjock och...
Ja, jag känner igen det, men jag kan inte riktigt koppla det till någon...
Han var ytter. Vad hette han? Han hade ju ett... Han köptes ju in efter att fransosen gick. Så gjorde han en halv säsong och så blev han utlånad. Han skulle vara hans ersättare.
Men kom han från Leeds?
Nej, det kanske han inte gjorde då.
Nej, han
slog igenom i Leeds och var deras stora stjärna under många år.
Ja, det står...
Ja, det står still. Jag känner så väl igen det här just att de gick ut och kritiserade honom offentligt och att det blev ett jäkla liv. Men vem fan var det?
Men det kom han inte från Villa, säger jag då.
Jag vet inte. Vilket år var det här? 16?
Ja, 15, något 16. Sånt.
När sålde vi fransosen?
Det var 16. Det var ju sommar. Det var vinterfönstret. Vinterfönstret, ja. 16-17 där.
Ja, precis. Säsongen 16-17.
Robert Snodgrass.
Ja.
Ja! Det
var liknande. Ja, men han var utlånad till Villa. Ja, ja, han var utlånad till Villa. Ja, ja, ja.
Hall köpte vi honom från.
Ja. Ja. Ja, precis. Och sen blev han utlånad till Villa. Och sen kom han tillbaka och var ännu bättre säsongen därpå. För han spelade i Villa i Championship och han gick upp det året.
Snarare, han kom tillbaka och var riktigt bra den säsongen. Han var ju inte så himla bra när han kom. Och gjorde den här året i Villa. Men i alla fall, det jag skulle komma till, det var lite liknande personlighet på dem. En bra snubbar att ha i klubben och i laget. Och nu kanske det här var lite mer clown då än vad Gary O'Neill var. Men det var sådana som man gillar. Eller sådana som jag gillar.
Ja, definitivt.
Men det var ju även då, om vi ändå är inne på Snodgrass och... hans sejour i West Ham, så var det ju på hans första träning så frågade ju Billich som var manager, frågade honom, och vilken position brukar du spela på?
Bra början.
Ja, precis. Då kände han att det här var nog inte riktigt rätt beslut att gå hit.
Nej, precis. Men... Och han hade väl sagt också att vilken position han hade, och sen fick han, när han hoppade in i nästa match, fick han en helt annan i alla fall.
Ja. Precis. Mm. Ja, men han blev lite kultfigur under några år där i West Ham. Ja. Med sina långskott och sina frisparkar.
Men då var det inte problem med fasta.
Nej.
Nej, men det var en bra liknelse där, Peter. För det är också ett tacksam spelare att ha i laget.
Ja, det behövs några sådana.
Ja. Ja. Och som accepterar liksom sin roll. Som gör alltid sitt yttersta, som leder vägen på något sätt. Yes. Har vi något mer att tillägga? Annars tänkte jag att vi skulle börja blicka tillbaka lite för en gångs skull.
Ja, men det låter väl kul. Och varför ska vi göra detta, Jesper?
För att det är 100, vårt 100 avsnitt vi spelar in här och nu.
Det är därför jag sitter och äter tårta.
Visselorkan.
Ja, precis. Nu ska vi ha en stor fanfar och trumpeter smattrar och trummorna slår och hej och hå. Nej, men det är väl, jag tänkte att det är ändå någonting värt att uppmärksamma. Det är...
Absolut.
100 avsnitt. Så att, jag tänkte vi kan göra lite så här. Har ni något avsnitt, om ni tittar tillbaka, som ni tycker sticker ut?
Ja, vi har haft många avsnitt som... Men... Ett som var väldigt svårt och som var jävligt tråkigt egentligen, om man nu ska, jag har haft kul på de flesta avsnitt, men det var ju efter Catgate. Det var inte så himla roligt att spela in, men det var, jag tyckte ändå att vi hade bra diskussioner i det. Ja, jag tyckte det blev bra.
Mm. Det blev bra snack, men det var inte så jävla kul att behöva ta det, så att precis. Säga. Så att, nej, det är ju helt rätt på det. Det var väl lite lågt vattenmärke där, så att säga.
Så hitta nu några positivt bra då.
Ja, men då har jag ett. Jag tycker att det avsnittet där vi hade Billy Lansdown som gäst var riktigt bra. Det har jag sagt förut att även de som inte håller på West Ham men älskar engelsk fotboll borde lyssna på det avsnittet. Och är man nytillkommen lyssnare det sista året, ett och ett halvt, så leta tillbaka och hitta det avsnittet. För det tycker jag är jätteintressant faktiskt.
Det var avsnitt 30 och det heter Billy Lansdown. Och det jag håller med dig för det är det jag spontant tänker på också. För det var riktigt, riktigt bra. Ja, det var faktiskt mitt favoritavsnitt också. Men jag har ett till och det är det vi spelade in efter, ja, för nästan exakt 2 år sedan. Då tror jag ni förstår vilken händelse jag syftar på. Men det var alltså det som vi spelade in direkt efter att Lanzini hade smackat in 3-3 mot Tottenham. Ja. Och det är alltså för att den händelsen, jag är beredd att hålla det som, alltså det är ett av mina största ögonblick som West Ham supporter. Det är alltså, jag är förvisst lite yngre än vad ni är, men alltså det är så stort just det, att den sitter där och det var så roligt att få sitta och prata om det sen.
Ja, men det som är ett enskilt bra. Ögonblick är det ju fantastiskt.
Ja, absolut, verkligen. Verkligen. Men det är väl starkt att köra 100 avsnitt och bara drar vi vidare på nästa 100-tal.
Ja, men precis. Vi börjar där. Så att säga, så att gå vidare med. Jag tänkte jag skulle dela med mig av en liten blooper som jag faktiskt gjorde under vår första säsong.
Mm-hmm.
Jag tror inte att ni märkte det, för att det var något sådär efteråt. Men jag brukar sitta... Det är ju jag, ska berätta för våra lyssnare, att det är jag som sitter och klipper ihop allt där efteråt. Vi brukar spela i 2 olika delar. Och en gång gjorde jag misstaget, för att jag tror att jag hade något tråkigt möte på jobbet, något där jag inte tyckte att jag behövde lyssna så noga. Så då satt jag och klippte ihop på jobbet, men jag kunde inte lyssna samtidigt. Så att när jag la ihop de här klippens delarna, så la jag ihop dem i fel ordning. Så att när det här spelades upp, då kom liksom direkt in på andra delen. Och introt kom mitt i avsnittet. Så att... Jag upptäckte det efter en timme eller två och tänkte bara, jäklar, hoppas ingen märkte det. Och så försökte jag lite i panik snickra ihop det där. Och sen tror jag att det gick att ordna. Men det var någon som skrev sen bara, det var lite problem med podden idag.
Ja, det här har missat helt, Jesper.
Ja, det var tur det. För att det var väldigt pinsamt. Och sen så var det var kanske en 10-20 avsnitt in, så att det var inte så roligt. Nu är det jättekul, nu kan vi skratta åt det, men då kändes det bara...
Då hade vi också haft ganska stora problem med det här med att ljudet hängde sig när man kom över. Det är därför vi spelar in i 2 omgångar. För av någon anledning så hängde sig ljudet så att efter en halvtimme ungefär så lät det som att jag och Uffe alltid pratade i mun på dig, Jesper. Och aldrig lät dig prata till punkt och aldrig någonsin lyssnade på vad du sa.
Alltså precis som i det verkliga livet.
Som det egentligen är, men det behöver man ju inte, skylta. Vi slutar ju lyssna när du pratar och sen så pratar vi när vi vill i alla fall. Nej, men så var det ju i varje avsnitt. Och det är klart att det blev ju dels, det som hände var ju att det blev hopplöst att lyssna på efter 35 minuter. Och det blev bara sämre ju längre avsnittet var.
Jo, men det hände att jag läste upp en lyssnarfråga någon gång och svaret kommer innan frågan ens är ställd.
Ja, precis, precis.
Nej, det var ogörligt, så det var ju himla tur att vi lyckades lösa det.
Mm.
Ja, så att det kommer det kommer lite utmaningar och så där med tiden, det får vi räkna med, men det är skönt att vi kan lösa sådana saker i alla fall.
Mm. Ja, precis, precis.
Jag kommer ju även ihåg den lyssnaren som skrev in och någonting liknande som att kan inte han den gamle dra anekdoter? Det tyckte jag var en förolämpning. Men jag har faktiskt samlat på 2 anekdoter till idag. Just för att det är 100 avsnittsprogrammet.
Ja, trevligt.
Mm.
De har ju varit med länge och väldigt uppskattade. Och sen så var det Per Emil Olsson som skrev in och lyfte fram det här. När ni för några månader sedan liknade Zumas hållning med farmen Kristina.
Ja, det är ju helt och hållet. Det tar jag fullt ansvar för den. Och då är det ju så här att farmen Kristina är ju en av mina gamla kompisar. Jag känner henne från jobbet där hon var involverad för, nu kan det väl vara nästan 10 år sedan kanske. Mycket stridbar och rolig. Sådär. Så jag tror inte att hon hade tagit illa upp. Men ja, det var jag som var pappa till, det, till den jämförelsen. Hon hade problem med sina höfter efter att ha varit på sjön för mycket. Lyft för mycket.
Känner du naken, Janne, också?
Nej, det gör jag inte.
Det gör jag inte. Tur
det. Ja, det var roligt, för jag kommer också ihåg den liknelsen. Jag kommer ihåg att jag bara, vem fan är farmen Kristina?
Mm, får kolla upp henne då.
Ja, får göra det. Får titta på gamla farmen-avsnitt.
Ja, det första men, säsongen tror jag det var.
Var det samma säsong som Erik Niva var med?
Jag vet jag inte, jag såg inte den. Jag var utomlands när det var. Jag vet bara att farsan kollade på det och berättade om nej, det är ett bra program. Han tyckte det var intressant.
Ja, det är bra. Vi har bredd här.
Populärkulturell bredd.
Ja, ja, precis. Och Vilgot Gunnarsson fångar upp det som jag som är. Han värmer mitt hjärta när han skriver att det bästa var Jespers sångstunder. Så jag skickar ett handhjärta till Viktor och till Vilgot och säger att det kommer flera. Jag har på gång, men det får vänta tills vi har lite tid över någon gång. Så tack Vilgot.
Tills vi har något att fira, eller?
Ja, eller jag känner bara allmän...
Feeling.
Ja, exakt.
Ja, det är bra. Det ser vi fram emot.
Ja, tack. Det var snällt av er. Men ni behöver ju inte vara oroliga för att tappa mig till Idol i alla fall. Så.
Nej, det visste jag innan, Jesper.
Ja, det kan jag erkänna. Och sen så såklart Johan Granskog som fick hoppa in som vikarie när ni båda var borta och såg Frankfurt.
Mm.
Så ska jag börja in ett extra avsnitt med Johan Granskog och det ska precis, han såklart ha. Precis. Det var väldigt trevligt. Och det är Johan och det är Albin och det är Billy vi har haft som gäster här. Så att det kan vi titta på framöver om det är dags för någon ny inom sinom tid.
Ja, eller plocka in Billy igen och höra om han
ja, har exakt.
Om den här säsongen.
Precis, absolut. För sånt är alltid trevligt.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, har vi något mer som vi vill fånga upp så här? Eller ska vi gå vidare och ta den sista frågan som har kommit in?
Ja, den tar vi.
Ja, det är Dennis Larsson. Vad ska vi göra för att faktiskt kunna utmana i toppen?
Ja, det är ju det jag var inne på förut, tänker jag. Dels måste vi naturligtvis återfå den här förmågan som vi hade för första halvan förra säsongen och säsongen innan det, där vi alltid slår lagen som vi ska slå. Sen behöver vi få till en lite, jag tror inte att det är speciellt mycket som behövs, men en liten attitydförändring till matcherna mot de riktigt, de här topp 6-lagen. Gör vi det, för nu har vi en trupp. Kan vi bara få ihop det så tror jag att vi kan uträtta väldigt, väldigt mycket.
Ja, jag har svårt att svara för jag hade velat ha frågan lite mer konkret ställd. Vad betyder utmana toppen? Är det Premier League-titeln eller är det topp 6 eller vad är det? Men jag
tar den på topp 6 då, för det är det jag tar. Eller på ja, att slå sig in bland de här, alltså Premier League-titel. Jag tror ingen tänker att det skulle vara rimligt och ens prata om i nuläget, så ta topp 6.
Ja, men då handlar det om att få en kontinuitet som vi fortfarande inte har, och det är ju faller tillbaka till det du säger, Peter. Vi behöver vara stabila och slå de lagen, framförallt på hemmaplan, som vi ska slå och vinna de matcherna hela tiden, och så ska vi kunna överraska och ta poäng på bortaplan mot många lag, men så behöver vi fortsätta att vinna hemma även mot topplagen och även där kunna knycka någon poäng här och där.
Ja, helt med dig. Det är precis så som jag tänker.
Ja. Ja. Mm. Så svaret på frågan är ganska enkel. Vi behöver vinna fler matcher.
Ja, precis.
Ja, naturligtvis behöver ju den trupp vi nu har samlat ihop liksom bli tajtare och spelarna behöver leverera, men det tänker jag att det är liksom det ingår i tidens tand eller så. Det kommer att och ta sig åt det hållet.
Ja, nej, det blir ju en helhet såklart att ta hänsyn till. Men det är någonstans dit vi vill nå, topp 6, topp 7. Så att det blir intressant att fundera lite kring vad som behövs. Men jag tycker ni är inne på något där.
Ja.
Och vad är nästa utvecklingsområde då? Om man nu ska... Jag tänker att... Vi pratar ju mycket om att Moyes verkar vilja spela en fembackslinje eller med wingbacks, och då är ju det väldigt viktigt och faktiskt se till så att vi får spelare som kan spela wingbacks. Jag tycker inte riktigt att vi har det nu, det har jag sagt förut. Det är ju en av våra utvecklingspunkter då, som borde vara ganska viktiga för Moyes.
Och jag tror att Kone kan vara en av dem vi behöver, men vi behöver en på andra kanten också. Mm. Och så behöver vi ha ett lite stabilare försvar. Vi behöver släppa in mindre mål än vad vi gör. Det tror jag är en förbättringspunkt som vi måste säkert titta på.
Och förhoppningsvis kommer ju det också lite grann med att skadorna lättar och vi faktiskt får spela de spelarna som vi har tänkt. Vi har ju haft ganska mycket skador i år också i backlinjen just.
Mm, precis. Men då kör vi, och då har jag ju utökat, eftersom det är 100 programsjubileum, så har jag faktiskt 3 anekdoter att komma på nu.
Ja, härligt.
Lyssnat ifatt lite intervjuer här som jag har inte hunnit med, och gick i skogen i morse, och den första då är ju den gamle målvakten som framförallt var reservkeeper som vi hade på 80-talet, Tom McAllister, skotte, som berättar om han var ju en familjeman som möjligtvis kunde gå ut och ta en öl på den lokala puben, men aldrig följde med killarna ut på något större eller tog mycket mer än en öl. Men det var en morgon han kom till träningen på Chadwell Heath, och så blev han ju inkallad till John Lyle då, som var manager. Rejält utskälld för att John hade hört att han hade varit ute och festat rejält inne i centrala London. Och Tom sa ingenting utan lät John Lyle fortsätta att skälla. Och sen så när Lyle äntligen blev tyst och satte sig ner och hade en normal ansiktsfärg, så sa Tom McAllister att du har nationaliteten rätt, men du har fel person. Och då anspelade han naturligtvis på Frank McAvenny, som var känd för att vara inne på West Ends nattklubbar och strippbarer varenda kväll. Också skotsk landslagsman, och framförallt så gillade han ju att vara på Stringfellow, där jag har varit en gång, och det förstår jag att han tyckte det var kul.
Men det är oerhört märkligt att Lyle trodde att det var
ja, jag håller
att han överhuvudtaget kunde undgå och misstänka Frank McAvenny först och främst.
Ja, precis. Och det var väl därför som McAllister var så lugn och bara satt och tog emot den här utskällningen utan att protestera heller.
Precis.
Den andra, eller de två andra anekdoterna, kommer ifrån vår oerhört stabile bitback från 70 till 78, någonting liknande. Tommy Taylor, som vi plockade in från Leighton Orient och sen även släppte till Leighton Orient, och han blev senare även manager för Leighton Orient. Men han berättade bland annat den här historien som många har hört olika versioner av, hur det gick till första träningen när Alan Devonshire var med. För där har man ju hört att det var så tufft så att han kräktes efter träningen, det var så tufft så att han svimmade. Men enligt Tommy Taylor så är det då den här historien som är den riktiga. Alan Devonshire, inköpt för 5000 pund från Southall i amatörligan, och han jobbade på en fabrik, och kommer in på första träningen. Och de börjar med löpning. Och han beskrev ju då, Tommy Taylor beskrev ju Alan Devonshire som bara skinn och ben. Och om man hade helt en hink vatten över honom så dubblade han sin vikt. Vilket säger en hel del. Men i varje fall enligt Tommy Taylor, så när de är inne i den här omgången med löpning då, så svimmar Alan Devonshire. Och de får ju ta in fysion och de får liv i honom och ska du gå av? Och nej, jag kör vidare. Och de fortsätter springa och han svimmar en gång till. Och då kommer fysion in igen och får liv i honom och han säger, jag är ledsen, säger han. Jag klarar inte all den här löpningen. Jag är inte van vid den och det här tempot. Och då säger Tommy Taylor och vi andra tittar på varandra. Det var ju fortfarande bara uppvärmningen vi höll på med.
Vad tufft liv.
Ja, precis. Den blev ju Alan Devonshire en legend i West Ham och det är ingen hemlighet att det är min favoritspelare i alla kategorier. Tommy Taylors andra anekdot då, som jag har knyckt från honom, han drog ganska många. Då får vi flytta tillbaka början på 70-talet. Och West Ham spelade en ligacup-kvartsfinal mot Leeds, tror jag att det var han sa. Och i halvtid så blev ju Harry Redknapp, som spelade ytter då i West Ham, utskälld av dåvarande managern Ron Greenwood och säger att du har ju inte slagit ett enda inlägg överhuvudtaget i den här matchen. Och då försökte Harry Redknapp och förklara att jag blir ju nersparkad av back hela tiden, så jag har knappt stått på benen. Och då frågade Ron Greenwood, Ron Boy som senare har ju blivit en tränarlegend i klubben, men som då var spelare, och frågar Ron Boys, vad säger du om det här? Och då sitter Ron Boys och röker en cigarett i omklädningsrummet i pausen. Men Tommy Taylor var mycket noga med att säga att han rökte inte en hel cigarett, det var bara en halv cigarett han rökte. Men då säger Ronny Boys att jag måste faktiskt hålla med Harry här. Han har ju faktiskt inte stått på benen särskilt mycket. Han blev nersparkad hela tiden. Och då sa Greenwood att jag skiter i vad du säger, Boys. Utan Redknapp, för dig gäller följande. Om inte du har slagit tre inlägg de första 5 minuterna i andra halvlek så kommer jag plocka av dig. Och efter 10 minuter blev han avplockad och han spelade aldrig en enda minut mer i West Ham.
Då vet man att Redknapp har fått sin lynnhet ifrån då.
Och det var precis vad jag tänkte när jag hörde det här. Det är ju att det här var ju exakt så som Redknapp var som manager.
Ja. Precis.
Ja. Så att han har lärt sig mycket av Ron Greenwood.
Tufft.
Ja.
Nu kan vi prata hårt liv.
Precis. Ja, men det är väl värt och för dem som kan hitta de här intervjuerna och lyssna på dem. Det är jätteroligt att höra Tommy Taylor prata om att spela tillsammans med Bobby Moore när man är 18 år gammal och Bobby Moore i mitt försvar att det är då kapten för det engelska landslaget och vunnit VM. Alltså det finns otrolig skatt att lyssna på det här.
Ja, det är häftigt. Det är häftigt. Tack för att du delar med dig, Uffe.
Det är otroligt kul.
Mm. Både tid för dig och för oss, hoppas jag.
Absolut.
Underbart.
Ja.
Vad säger ni? Ska vi runda av vårt 100 avsnitt där? Eller har ni något att tillägga?
Jag har lite tårta här som måste ätas.
Njut ordentligt. Jag själv äter inte sånt.
Nej, det är bra.
Ja, jag har godis istället.
Mm, det går också bra.
Absolut. Ja, men ska vi låta det bli slutordet då?
Det gör vi.
Ja, då säger vi, ja, det kan ju inte nog tilläggas, men tusen tack till alla som lyssnar och stort tack till er också för att ni orkar med att prata de här gångerna. Så säger vi, come on you guys, we forever be blown bubbles. Sanna med dig ute, vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Tack och hej!
Hej då!